Sveriges Radio.
Verkligheten.
Det brann och jag var som tvungen att ta mig ut fort, annars skulle jag dö där inne.
Gabriel vaknar av att det brinner i lägenheten. Och i panik kastar han sig ut från balkongen som ligger på tredje våningen.
Från att jag låg i sängen till att jag hoppade ut tog det bara en sekund.
Men när han gör fallet på 9,5 meter så är det inga eldsvådor bakom honom. Kan Gabriel ha drömt och gått i sömnen? Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Gabriels berättelse.
Sådär.
Sådär, nu är allting i sin ordning.
Jag har bara lite problem med min dator och mina hörlurar och alltihop.
Ja, det ska alltid packa ihop när man... När man som mest behöver.
Ja, det är så vanligt.
Gabriel, han jobbar som idrottslärare på en gymnasieskola i Luleå. Och jag möter honom över videolänk under hans lunchrast. Är du på skola du förresten?
Jag är på jobb.
Ja, är det lunch?
Jajamän.
Sporten har alltid varit en trogen följeslagare genom Gabriels liv. Allt från fotboll till innebandy och från längdskidåkning till alpint. Så när det var dags att bestämma sig vad han skulle studera kom det inte som någon överraskning att han valde att följa sin stora passion. Det blev ämneslärprogrammet med inriktning på idrott.
Jag tänkte att jag ville plugga någon gång i livet och då var det lite... Vad vill jag jobba med? Vill jag bli brandman eller polis eller idrottslärare eller vad vill jag hålla på med? Och då kom jag in på idrottslärare, så då blev det.
Det är Gabriels femte termin och han har för en relativt kort tid sedan flyttat in i en ny studentlägenhet som bara ligger ett stenkast bort från universitetet. Allt är i sin ordning och livet flyter på utan några större problem. Gabriel, han har det bra. Men som det ofta är på universitetet kunde studierna vara rätt så hektiska.
Och jag kommer ihåg att vi hade en ganska tuff period med tentor och sådär just under den tillfället. Så jag var ganska stressad.
Det är en kylig fredag i ett snöklätt januari och Gabriel har en deadline på en omfattande inlämningsuppgift som han har kämpat med hela veckan. Tiden rinner snabbt iväg så det är full rulle med arbetet. Tidsbristen gör att det kanske inte blir den mest lyckade inlämningen i världen. Men Gabriel, han hinner klart. Med bara någon minut till godo. Och detta, det måste såklart firas. Men inte genom en stor fest, utan han gör som han ofta gör. Han möter upp några vänner för att dricka öl och spela FIFA. Ett favoritspel som mer eller mindre har blivit en fredagstradition som han ofta ser fram emot.
Alltså vi har spelat så sjukt mycket FIFA. Vi får ju på lite sportresor till London så fotboll och sånt där. Och spelar vi alltid om resor och vi spelar om matchbiljetter och vi spelar om boendebiljetter. Så vi har spelat så enormt många timmar FIFA tillsammans.
Den här kvällen så avslutar de tv-spelandet lite tidigare än vanligt. Ungefär vid midnatt. Med sisådär 5-6 öl i kroppen börjar Gabriel röra sig hemåt. Och en kompis erbjuder sig att skjutsa honom. Väl hemma känner han att det kurrar lite i magen. Som det så ofta gör när man har umgåtts med kompisar och fått is i några enheter. Ingenting är konstigt och han värmer en matlåda i mikron. Slår sig ner och sätter på ett avsnitt av Vikings.
Ja, men som att jag skulle bara käka lite sen skulle jag sova. Så det var som inget konstigt på det sättet.
Han lägger sig till ro i sin säng och pustar ut. Han har en hel helg framför sig, utan någon jobbig inlämningsuppgift som hänger över honom. Gabriel sluter sina ögon och somnar. Men så händer något. Mitt i natten vaknar Gabriel med ett ryck av att det brinner i lägenheten.
Det brann och jag var som tvungen att ta mig ut fort, annars skulle jag dö där inne.
Han bländas av lågorna som omringar honom. Hettan känns nästan fastklistrad mot huden. Och den svarta röken tränger sig in i hans lungor. Gabriel ser hur elden smyger sig mot ytterdörren och konstaterar snabbt att hans enda flyktväg är ut genom den franska balkongen som ligger på tredje våningen. Han hör en nedräkning och förstår att det är en tickande bomb i lägenheten, så tiden är knapp. Den glödande hettan från elden slukar hela rummet och Gabriel, han har inte råd att tveka. Så med ett tryck tar han sig upp ur sängen och skyndar sig mot balkongdörren.
Så jag öppnar den här balkongdörren med två händer, för det är ett lås på den också, så man måste ju hålla in och så vrida upp handtaget.
Snabbt slänger han sig ut med huvudet först och bort från de flammande lågorna bakom honom.
Och jag hoppar inte bara så här, klättra upp och hoppa ner med fötterna först, utan jag har ju slängt mig ut med, alltså som en handvolt nästan från räcket. För jag hade skrapsår på benen, på skenan, alltså under knäna, det som från räcket. Så jag liksom hoppar med huvudet först och så skrapar i benen.
Redan ett fall från 2 meters höjd kan orsaka allvarliga kroppsskador, till och med död. Men när Gabriel kastar sig ut i luften gör han ett fall på över 9,5 meter. Det må vara ett fall som skördar flera liv om året, men det är en risk som han är beredd att ta. Under hans balkong är det betong och räcken. Men Gabriel har tur. Osannolikt tur. Snötäcket på marken bromsar hans fall och han överlever med medvetandet i behåll. När han ligger där som en snöängel på marken så ser han varken någon rök eller eld. Han inser att allt var en dröm och att han har gått i sömnen.
När jag landar och vaknar som upp och så tänkte, det första jag tänkte var faktiskt, är så jävla dum att jag hoppar ut i sömnen. Alltså det första, jag var som förbannad på mig själv. Alltså, det var min första tanke, hur dum är jag som hoppar ut i sömnen från balkongen. Och sen andra tanken var ju att jäklar vad ont jag har.
Sömngång är inget nytt för Gabriel, utan det har varit en del av hans liv ända sedan barnsben. Det finns massvis av historier som har följt med honom om hur han har hoppat ur sängen och pratat i sömnen. Men det har alltid varit harmlöst. Även om det såklart är skrämmande att inse vad man kan göra utan att vara medveten om det. Aldrig hade han kunnat föreställa sig att det skulle kunna vara så här extremt.
Nej, men jag har ju gått i sömnen hela mitt liv. På en hockeycup då gick jag in i ett annat klassrum och så la mig under ett bord. Så jag har ju som alltid alltså gått in, jag gick in i ett annat lags sovrum eller klassrum. Men det har ju aldrig varit så här extremt att jag... Det var ju 13 januari, så var det typ 13 grader kallt, 14-15 grader kallt, snö. Och så nedanför min lägenhet är det ju räcken och cykelparkeringar och det är ett café under, så det är som en betongplatta och jag landar ju mitt på den där betongplattan.
Det är ett mindre mirakel att Gabriel har överlevt. Men då kommer nästa problem. Vad ska han göra nu? Han har bara kalsongerna på sig. Det är över ett dussin minusgrader och porten, den är låst. Gabriel försöker ropa på hjälp, men det är till ingen nytta. För det finns ingen luft i lungorna och det kommer inte ut något ljud.
Jag hade tappat luften och sånt där, så jag fick som ingen tryck. Jag låg bara där och kved, kan man säga. Och sen förstod jag att ingen kommer höra mig, för det klockan var typ 5 på morgonen.
Gabriel förstår att om han ska överleva så kan han inte låta sig ligga kvar här särskilt länge. Han inser att han, så snabbt som möjligt, måste ta sig in i huset igen.
Så jag trodde ju att något var väldigt skadat, men jag kände ändå att det spelar ingen roll om jag bryter något, så jag måste ändå ta mig in i värmen, annars fryser jag ihjäl.
Med starka smärtor i ryggslutet och med lungorna tömda på luft reser han sig upp och försöker orientera sig i sitt minst sagt vimmelkantiga tillstånd. Varje sekund känns kritisk och hans hjärta slår hårt av adrenalinets rus. Men trots den desperata situationen lyckas han behålla både ett lugn och ett fokus.
Ja, alltså jag kände ju panik, men jag kände ju ändå någon sån här lugn om att ja, nu har jag ramlat ner och det kan ha brytits, men nu ska jag ta mig in. Och det var inte så här att jag stod och skrek, utan jag var ändå som lugn. Och det har man ju hört många i olika olyckor, trafikolyckor, att man hittar sådana lugn i det. Och det hade jag.
I en situation som kräver en överlevnadsinstinkt kan man säga att Gabriel är lite som Bradley Cooper i filmen Limitless. För precis som i filmen, där huvudpersonen får tillgång till sin fulla hjärnkapacitet tack vare ett litet piller, så lyckas Gabriel med hjälp av adrenalinruset minnas en avgörande detalj från veckan som gått.
Och så kom jag har en så jäkla tur, jag tänkt på det nu, att jag hade fått sms typ den veckan om att vi har bytt kod i entrén. Och jag har aldrig någonsin använt kod, jag har ju bara använt nyckel när jag går in. Och jag har ju ingen nyckel, för jag hoppar ut i kalsongerna. Så jag kommer ihåg den där koden från sms:et som jag fått. Så jag skriver in den och så kommer jag in. Och det var ju också en jäkla tur, för jag står i kalsonger i minst 10 utan telefon. Och det finns ju inga dörrar att knacka på utsidan. Alla är ju på insidan i det där huset.
Gabriel går in i trapphuset och haltande tar han sig fram till hissen och åker upp till sin våning. Men där så möts han av ett nytt hinder. Hans lägenhetsdörr är låst. Desperat så knackar han på hos granne efter granne. Men eftersom dörrarna saknar titthål är det ingen som vågar öppna.
Men också om de ser dig så står du där, står det någon där med kalsonger. Mm. Kanske inte man är så benägen att öppna, kan jag tänka mig.
Nej, fan, jag hade ju typ inte öppnat om jag hade sett mig själv stå där helt utan kläder. Alltså det var ju riktigt, riktigt sjukt.
Efter flera misslyckade försök att få kontakt med grannarna återvänder Gabriel uppgivet till sin våning. Men där, genom fönstret i korridoren, ser han en kille gå på trottoaren utanför.
Så då tog jag hissen ner igen och så ut barfota igen. Och så som gick i kapp den där killen helt, alltså helt utan kläder.
Gabriel får kontakt med killen, men eftersom han skäms och inte vill framstå som en galning utelämnar han i stort sett alla detaljer om vad som har hänt. Med en röst som darrar av kylan säger Gabriel bara att han har blivit utelåst.
Han fattade nog att det var något som hade hänt, för han gav mig sin jacka och så följde han med mig in i entrén där, lånade hans telefon och han frågade vad som hade hänt och sådär. Så det löser sig ju ganska bra att hitta honom.
Gabriel börjar med att ringa till ett vaktbolag för att få lägenhetsdörren upplåst. Och när han äntligen kommer in i sin lägenhet och får på sig en tröja och ett par byxor så ringer han 114 14. Ett nummer som man vanligtvis ringer för att hantera enklare ärenden som att lämna tips till polisen eller för att ställa frågor om pass och öppettider. De informerar honom att om man har gjort ett fall på över 2 meters höjd så ska han ringa SOS-alarm. Det verkar alltså vara lite mer akut än vad Gabriel hade förmodat. Så han tar upp telefonen och slår in 112.
Vilket ju som berättade, jag i sömnen har hoppat ut från balkongen. Då. Eller från... Ja, det här var speciellt. Och de sa att sitt, eller de sa stanna där du är, rör inte på dig. Och så väntar du in ambulanspersonal.
Gabriel bor inte långt från universitetssjukhuset. Så det tar bara drygt 5 minuter för ambulansen att komma fram. Han står vid sitt fönster och betraktar parkeringen utanför och ser hur ambulansen kör runt och runt utan att hitta fram till rätt port. Efter ett tag så börjar han tappa tålamodet, så trots uppmaningen att inte röra på sig tar han hissen ner och möter upp ambulanspersonalen. De ber honom att berätta vad som har hänt. Och Gabriel pekar på sin lägenhet och tar dem igenom hela händelseförloppet. Men det uppstår en del missförstånd kring hur allvarligt det faktiskt är.
Då sa jag väl att det var 6 meter eller något sånt där. Han bara, nej, det kanske är 3 meter högt. Då tänkte jag i mitt huvud, okej, okay, så varje våning är 1 meter, varje person bor på 1 meters höjd. Så han sa ju till läkaren också att han har hoppat ungefär 3-4 meter. Så det var ju som fel redan från början. Så de kanske tror att de hade tagit med det på allvar om man hade sagt att det var 9 meters fall och inte 3 meters fall.
På sjukhuset blir Gabriel genast undersökt av en läkare. Han är helt blåslagen längs sidan av kroppen och smärtan blir outhärdlig när han försöker sätta sig ner. Han får morfin och värken lindras ganska snabbt. Snart skulle det nästan kännas som vanligt igen. Han slussas runt mellan olika salar för undersökningar och får röntga hela kroppen för att säkerställa att inga interna organ har skadats.
Och det gjorde ingen sådär neurologisk undersökning? För det kan ju inte vara ett så bra tecken att gå i sömnen sådär, kan jag tänka mig.
Nej, exakt. Nej, de gjorde ingen sån kontroll och de gjorde ingen... De frågade aldrig om det var... Många av mina kompisar så här bara frågade om det var självmordsförsök. Alltså men det gjorde de inte heller.
Trots den intensiva smärtan som nyss pulserat genom Gabriels lår, rygg och häl så konstaterar läkarna att inget är brutet. Varken i organen eller i skelettet. Deras teori är att Gabriel klarade fallet så bra tack vare alkoholens avslappnade effekt och på grund av att han är vältränad. Något som gör honom mer motståndskraftig mot kroppsskador. Men för att vara helt på den säkra sidan så bestämmer de att Gabriel ska få stanna på sjukhuset i något dygn för observation. Och nu när han vet att allt är okej så ringer han sin familj.
Jag ringde först till min pappa då för att jag vet att morsan hade blivit hysterisk. Så jag ringde först till han och han trodde väl inte vad han hörde först. Men jag tog det ganska lugnt.
Gabriel tillbringar drygt ett dygn på sjukhuset och får på söndag eftermiddag lämna med några utskrivna mediciner i handen. Hans syster och hennes pojkvän kommer och hämtar upp honom. Och han blir skjutsad till sin lägenhet, där han nu befinner sig helt ensam. Känslan av chock över situationen hänger kvar. Och han kan knappt förstå vad som har hänt. För vad berodde det här på? Kan det vara på grund av stressen? Eller var det den våldsamma tv-serien som påverkat hans undermedvetna? Alla möjliga alternativa scenarier som hade kunnat ske under denna totala förlust av kontroll snurrar genom huvudet.
Tänker jag mycket på om jag hade svimmat till exempel, då hade jag ju inte tagit mig in. Då hade jag ju kanske fryst ihjäl där istället. Och så här, vad hade folk trott om jag dog där? Hade folk trott att jag tog liv av mig då till exempel? Och sen önskar jag bara så mycket att jag hade kunnat få se hur det såg ut, alltså när en person bara hoppar ut med huvudet först från balkongen, alltså Man hade hoppats det fanns någon övervakningskamera just där, men det gjorde det inte.
Gabriel gör sitt bästa för att inte fastna i tankarna för länge. Och fast besluten att inte låta händelsen sätta stopp för honom, så bestämmer han sig för att fullfölja en av helgens planer. Han ska titta på en innebandymatch med sina vänner. Haltande tar sig Gabriel ut ur huset. Och där möter han ett bekant ansikte.
Det var så kul, för när jag kommer ut från min lägenhet och ut på gången, då kommer den där killen som jag fick låna telefon av. För då, han var typ på väg till gymmet eller något sånt där också. Så mötte han just det. Det var ju så jäkla tur, att, för jag hann ju tacka han och han hann ju få reda på att jag hade klarat mig utan skador. Och så. Liksom så. För ingen av oss visste ju vad vi hette eller någonting. Utan han hade ju kommit hem från efterfesten där natten. Så jag hade ju bara tur att jag fick tag i en person.
När Gabriel kommer hem och det är dags för att gå och lägga sig, så känner han ett motstånd. Lägenheten har över en natt blivit till en otrygg plats, och tanken på att han skulle kunna göra samma sak igen gnager i kroppen. Han kan inte längre lita på sig själv. Kommer han någonsin kunna bo på hotell igen eller sova på ett loft? Och frågan om man ens kan stanna kvar i den här lägenheten dyker upp. Och svaret, det blir nej. Det kan han inte. Och snart flyttar han till en annan lägenhet på markplan.
Det var en kompis som jag har bott med tidigare som hans inneboende flyttade ut. Så jag flyttade tillbaka dit igen. Det var en större lägenhet och billigare hyra och alltihop. Så då flyttade jag dit igen.
Skakad av händelsen så fortsätter livet som vanligt för Gabriel. Och någon månad senare så åker han på en skidresa till Alperna. Han har fortfarande ont i hälen. Men till sin glädje repar han sig ändå tillräckligt för att ta på sig ett par skidor och ge sig ut i backarna. När han sitter i en lift på väg upp för den snötäckta skidbacken ringer telefonen. Han svarar och det visar sig vara en reporter från en lokaltidning i Västerbotten.
Han blev lite så här paff. Jaha, du sitter i en skidlift i Alperna just nu. Nyss för typ 4 veckor ramlade du ut från balkongen.
Och det är inte bara en reporter som hör av sig, utan även andra lokaltidningar och P4 Västerbotten har fått nys om händelsen. Men just nu, i denna stund, tycker Gabriel att hela situationen känns pinsam. Och han är rädd att folk ska börja spekulera kring det hela för mycket.
Jag menar som att det kan vara något lite främmigt att man går i sömnen. Eller att det var droger eller något sånt där som var inblandat. Men det var det ju absolut inte. Så jag ville som inte prata om det.
Gabriel vill alltså undvika rampljuset. Men det är helt förgäves. För ryktet om händelsen har spridit sig på stan.
Det där vart ju en jäkla snackis. Kom ihåg på, där jag började jobba på sommarjobb. Och bara, är det du som har... Ja, jajamän.
Med tiden när han fått lite distans till händelsen så blir det mycket lättare att prata om. Och något år senare gör en lokaltidning faktiskt ett reportage. Och han låter sig även intervjuas i P4. Och nu, när jag pratar med honom, så har händelsen blivit lite av en märklig historia som han kan förundras över ibland. Kanske till och med lite av en rolig historia. Stjärnorna verkar ha stått helt rätt på himlen den där tidiga lördagsmorgonen.
Bor du på 3:e våningen idag, eller?
Idag bor jag på markplan. Amen.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.